Ja, hallo und willkommen zu Vater und Joppe.
Und Joppe, ja, ja.
Und I.
Ich.
Hej och välkomna till Farsan och jag podcast. Jag sitter ju i Tyskland, så att jag övar ju in min tyska här. Jag försöker ju bli... Du pratar ju flytande tyska.
Ich spreche ein bisschen Deutsch.
Ja, du bist.
Und ich glaube, ich bin ziemlich gut, aber du weißt ja, wie es ist. Verstehst du, was ich jetzt sage?
Nein.
jag är ganska bra på tyska, men...
Jo, men du är ju mer eller mindre flytande i tyska. Mm. Och jag är ju inte så mycket. Jag vet inte om du vet om det, men... När man fick välja språk i sexan så valde man ju mellan spanska, tyska och franska.
Ja.
Och jag valde ju såklart tyska, för det är liksom, du är tysk och vi är släkt från Tyskland och jag kollar tysk fotboll och sådär.
Mm.
Så att jag började ju gå tyska och hade inte jättelätt för tyskan, men krigade ju ändå igen med den där jävla tyska lektionerna från sexan till nian. Och ja, men jag gick väl ut med ett E- kanske det för att jag liksom typ snackade till med någonting, men jag tror ett E. Sen när det var dags att välja språk i gymnasiet så valde jag ju tyska igen då. Men det var en jättetabbe, för att om du redan har läst tyska så börjar du på en högre nivå.
Mm.
Men jag var ju inte på den nivån.
Nej.
Så jag minns ju hur jag gick då den här liksom tyska 3, då det är liksom avancerad tyska eller mer så.
Ja.
Och jag gick kanske 3 lektioner och sen gick jag till min handledare och sa, nej du, det här går inte, alltså jag förstår ingenting. Och då började jag om på tyska 1, så jag började köra 1, 2, 3 igen liksom. Och då, alltså tänkte att då har jag ändå läst liksom tyska i, ja, vad blir det, 3,5-4 år liksom.
Mm.
Och jag började om på 1, 2, 3. Och det tog ju liksom... Det tog 3 månader, sen var jag helt borta igen. Alltså, fattar ingenting.
Ja, men alltså, jag tycker ändå att du gjorde rätt. För jag menar, 1, 2, 3, det sitter ju som berget nu.
Ja, exakt. Den är så jävla bra.
Ja, och jag tänker att... Ja, men, och allvarligt, det finns ju ingen anledning att fortsätta hålla på och låtsas. Man kan ju liksom ibland fuska sig igenom någonting utan att begripa ett dugg.
Ja.
Och så kanske man får ett betyg, men vad ska man med det till om man ändå inte kan någonting liksom? Så det där, det var väl, och dessutom så du kan ju, om inte du är så bra på tyska så kan ju du swahili faktiskt.
Ett tag kunde jag faktiskt bättre swahili än tyska, och men idag så skulle jag säga att swahilin är lika bra som min spanska typ.
Mm.
Och alltså nästan obefintlig.
Ja, det är färskvara förstås.
Ja, även så är det ju. Och sen så, jag befinner mig ju i Tyskland, som jag sa, i en liten by som heter Essing, tror jag, som är, ja men det är kanske, vad fan kan det vara, 15 mil typ nordöst om München, ganska nära en mindre stad som heter Regensburg. Och jag hängde ju med min polare Stefan häromdagen som pluggar i Berlin, och vi har ju en liten sån där lek i att när man är utomlands så ska man försöka gå oupptäckt som turist så länge man kan.
Mm.
Så när man är på liksom en restaurang eller sådär, så ska de tro att man är local så länge det bara går. Det finns ju några problem med det här. Det första är ju att sällan håller det spelas länge.
Mm.
Men när det väl håller länge så blir det blir bara stelare och stelare att... För, alltså, vi kan ju inte tyska, så det är slut, man säger liksom danke, och man säger bitte, och man säger liksom ich möchte ein cordon bleu danke. Mm. Fast med lite bättre uttal försöker vi ju. Men när det blir mer avancerat så blir det ju bara garv och liksom ja, och så garvar man bara och hoppas att man säger rätt. Och ja, men och det blir bara stelare och stelare, för att när de, för till slut måste ju de liksom fatta att man inte kan deras språk. När det kommer till typ betalning eller de ställer en fråga. Och det är så fruktansvärt liksom det här. Alltså, jag vet inte om de... Det är så jävla svårt när man pratar ett annat språk.
Mm.
Vad de liksom, om de tror att vi är flytande bara fast vi har en brytning. Och att vi skrattar väldigt mycket och säger mycket liksom
ja.
Utfyllnadsord bara. Men det är i alla fall en liten rolig lek som vi har liksom, att och man vill inte heller vara den i sällskapet som fuckar upp masken.
Nej, det är klart. Men alltså, men tror du inte, om du går till dig själv, så tror du inte att det skulle gå ganska fort att upptäcka?
Jo, men jag vet ibland sådär, jag vet när jag bröt min fot så åkte jag ju typ taxi till skolan i gymnasiet i typ 3 månader.
Mm.
Många taxichaufförer är inte dunder på svenska.
Nej.
Och där vet jag ibland att jag kunde ha liksom en konversation med någon och tänka att ja, men den här killen kan 90% svenska.
Mm.
För att en minut senare märka att han kan 5% svenska.
Ja, just det.
Han kan bara superbra de här första liksom, mm, grejerna. Och jag menar, det är många som pratar med brytning och sådär. Och man kan ju vara student eller vad fan, mm, det nu är. Så att jag hör vad du säger. Men samtidigt så vill jag ju ha en tro om att vi är liksom, gör det där skitsnyggt liksom.
Just det. Men jag tänker mig, tror du också att det, jag känner i alla fall, om jag tänker själv, så tänker jag liksom att när jag möter någon sån där, som de där taxichaufförerna som du snackar om, då försöker man ju alltid liksom vara schysst och låtsas som att, jo men det här går ju skitbra liksom.
Ja, så är det ju, verkligen.
Man låtsas att man fattar, fast man egentligen inte har en aning om vad det är de säger.
Mm.
Och man försöker bara spela med. Vi går ju till en gemensam frisör.
Mm, just det.
Och han är ju, där kan det ju bli precis på det sättet ibland.
Att man, verkligen.
Man vill vara, han är ju jättegullig och jättetrevlig. Men ibland går det ju lite grann på repeat, liksom de sakerna som han frågar om och sådär.
Ja, ja.
För att man känner liksom att det där är hans repertoar, den är lite begränsad helt enkelt.
Alltså, kan du fatta att jag är ju, ja men jag har inte klippt mig på han på ett tag nu, men jag klippte mig ändå hos han i typ såhär 5-6 år.
Ja.
Och jag visste fortfarande inte vad han hette.
Nej.
Och han kallar mig fortfarande för Joel.
Just det.
Och det är liksom det här, vi är ändå liksom en, det är någon typ av relation vi har. Alltså, han har varit min frisör i 6 år, det är, ja, lång tid, det är liksom en, vad blir det, en femtedel, en fjärdedel av mitt liv som han har liksom träffat mig. Och antingen heter han Asme, eller så heter han Mebrato, eller så heter han, vad fan var det tredje? Jag har hört någonting annat också. Vet du?
Ja, men jag tror att han heter Asma.
Asma?
Ja.
Jaha, men var kommer Mebrato ifrån då?
Ja, du
vet. för jag har fan hört Mebrato.
Men alltså, men samtidigt är det precis som du säger, för att han, jag tror att han har en jävla koll. Han har ju ett minne som en örn. Han, ja, kommer ihåg allt. Jag klipper mig inte alltid hos honom. Det kan ju ta ett halvår emellan. Men han har ju världens koll på vad man pratade om förra gången. Och då har han ju uppenbarligen fattat vad, åtminstone vad jag har sagt. Även om inte jag fattar vad han säger.
Nej, men exakt.
Och så frågar han om dig. Och så frågar han till och med om din syrra.
Det är helt otroligt.
För, ja, för det har jag sagt någon gång. För han har ju släkt i Norge.
Aha,
och då har jag sagt att liksom, din syrra bodde i Norge förut.
Men blir du också så att när du pratar med någon som inte kan superbra svenska, jag börjar liksom prata deras svenska?
Exakt!
Eller hur?
Och det där är särskilt tydligt tycker jag när man pratar engelska. Om man kommer utomlands till ett land där de inte kan prata speciellt bra engelska, till slut pratar man ju helt värdelös engelska efter en vecka.
Och man kan liksom dra på sig en jävla brytning också, så man bara, vad fan kommer den här jävla brytningen ifrån?
Man låter man hitta som på någon thailändsk gatuförsäljare.
Exakt! Jag tycker även på svenska så blir det liksom att jag kan säga någonting, om jag pratar med någon som inte är superbra på svenska, så kan jag liksom vända på ord som är helt liksom grammatiskt fel.
Ja.
Men bara för att de skulle kunna säga så.
Exakt.
Och sen tror jag, fan.
Och jag tror att man också omedvetet så försöker man liksom göra språket lite enklare. Man inbillar sig kanske att man inte kan använda de kanske mest svåraste orden man kan.
Ja.
Så då försöker man rensa ut det och göra språket liksom enkelt. Och då börjar den här sluttande planet liksom. Och till slut så gör man precis det du säger, att man vänder på orden och man drar ihop dem på något jättekonstigt sätt. Liksom. Ja, jag vet inte om man bara gjort det svårare.
Ja, och hade man tagit ut, alltså som man pratar med liksom, säg ens frisör eller taxichaufför som inte är dunder på svenska. Och så tar man in liksom så att man pratar i liksom en middag med polarna. Så hade ju de bara, vad för fan pratar du? Just. Liksom? Har du fått en stroke eller?
Ja, precis.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det där är... Men du, nu har du ju varit ute på resande fot här. Liksom. Jag tänkte så här, liksom, den här resan som du gör nu, den är ju rätt skum. Alltså. Du sätter dig i en husbil själv och så ska du vara ute i en månad nu.
Ja, exakt.
Jag menar, de flesta, det är många, jag tror många människor skulle aldrig komma på den här tanken.
Nej, det förstår jag. Sen, så här är det. Jag har ju också fördelen av att inte behöva förhålla mig till några liksom semesterdagar på sommaren. För jag satt och snackade med en polare och han sa, det där är ju den resan som man alltid har velat göra men aldrig kommer göra. Och då sa jag till honom, ja, men vill du lägga hela din semester på en roadtrip i en husbil under liksom ett smockat, turistigt Europa under sommaren? Nej, det vill man inte riktigt. Men eftersom att jag har möjligheten att göra det här i liksom april och början av maj, så absolut, det är ganska udda. Men liksom den aspekten gör en ganska stor skillnad till att jag har liksom möjligheten och att det blir mer nice. För jag hade inte gjort det här på sommaren.
Liksom. Nej, det håller jag med om. Du åker ju en perfekta tiden nu. Du möter ju så att säga vår och sommar där nere. Så det är ju helt perfekt. Men jag tror, det kan vara en del av förklaringen, men jag tror inte det förklarar allt ändå, liksom, tänker jag. För att det är ändå så att ganska många av oss kan ju ändå välja att lägga vår huvudsemester på andra ställen än just på sommaren. Din mamma kan ju inte det, för hon jobbar på en förskola, så den stänger ju liksom. Då måste man ta semester på sommaren. Liksom. Men många arbetsgivare skulle bara bli glada om man säger bara, jag vill ha ledigt hela april. Skitbra, då kan du jobba i sommar.
Ja.
Så det finns någonting annat där liksom, tänker jag. Men hur gick tankarna i ditt huvud när du kom på att du ville göra den här resan? Och själv?
Nej, men jag tror att för mig så är det lite sådär att det börjar liksom bubbla lite i mig när jag inte har rest eller gjort någonting, ska man säga, spännande på ett tag. Då känner jag att så, okay, nu är jag sugen, och då börjar man göra research, och det är liksom första bästa som man kommer på och som man märker att hjärnan inte riktigt vill släppa, det brukar ofta bli den resan som man kör på sen.
Just.
Så då var det den här gången, var det den här, men att jag ville ut, laga mat och käka god mat, och jag ville också sådär förlänga sommaren lite genom att, som du sa, möta våren. Så att det är nog bara det. Jag tror att det börjar liksom, det kliar lite under kroppen när man inte har rest på ett tag. Så att det kliet kommer ju ganska sällan under sommaren, för att sommaren händer ganska mycket grejer, och sommaren är väldigt social, man hänger med polare och det är liksom, det är fester och allt vad fan det är. Men just nu, alltså fan, händer inte ett skit hemma. Alla polare är iväg och pluggar på andra orter eller jobbar eller sådär.
Mm.
Och ja, då får man väl lite ta saken i egna händer, tänkte jag. Sen är jag ju nu turen att amen, Stefan som jag nu hängde med i Berlin under helgen, det är kul att liksom hänga med han. Och sen så har jag ju två polare kommer komma ner och möta mig under ett tag också under resan som ger mig lite sällskap på vägen. Så mm. att även om jag, när jag liksom bokade och så förutsatte att jag skulle vara själv, så är jag inte själv hela tiden. Vilket är jävligt kul.
Men jag tänker, nej men precis, det är det ju inte. Men jag inbillar mig i alla fall att även om du inte skulle ha fått någon kompis som mötte dig på olika ställen, och så tror jag i alla fall att du hade gjort resan.
Ja, så husbilen var ju bokad innan mm. någon ville hänga på. Så, att, så det hade jag ju absolut gjort. Och det hade ju blivit bra det också.
Och då kommer vi till en annan intressant fråga. Är du introvert egentligen? Smygintrovert?
Ja, ja, så 100% skulle jag nog vilja säga.
Mm.
Även om det där är liksom ett spektra. Det här mm. extrovert, introvert spektrat. Jag tror att jag är mer extrovert än vad du är.
Mm.
Eller hur?
Vi kanske ska definiera vad vi menar. Alltså, vad är man när man är introvert? Vad är en introvert människa enligt dig?
Brukar man inte säga att introvert är sådana som det drar energi av att vara med andra, och tvärtom, att extroverta människor får energi av andra?
Ja, men precis.
Jag tycker att den är lite förenklad, den förklaringen. Ja. Men ungefär så har jag hört i alla fall det definieras. Hur skulle du säga?
Ja, men precis. Och det omvända. En introvert. Jag tror att jag är lite introvert. Jag gillar ju människor. Jag tycker människor är ju superspännande och jätteintressant. Men däremot så får jag ju energi av att vara själv.
Mm.
Det här låter ju skumt, men jag gillar ju att hänga med mig själv.
Ja, exakt. Men det är ju lite autistiskt. Men det är ett skönt autistiskt drag.
Mm.
Sådär.
Så att, och jag tror att vi är ju släkt, så det finns ju vissa genetiska band där, så det finns ju en risk att du åker på det här du också.
Ja, och jag tror väl att jag redan lite är där.
Ja.
Till skillnad från, alltså syrran och morsan är ju betydligt mer extroverta.
Mm.
Eller hur? Än vad du
ja, men det skulle jag vilja säga. Jag tror, och det här har ju också att göra med det här med, man kan ju se det till exempel på om man kan tänka sig att gå och kolla på en film själv, eller om man kan tänka sig att gå och käka middag själv på en restaurang.
Mm. Mm.
Eller om man gillar att bara hänga själv. Sådär. Men jag skulle nog säga också att vi är nog, både du och jag är lite mer, ja men vi gillar det liksom helt enkelt, att hänga med oss själva.
Ja, exakt. Och på tal om hänga med sig själv, så som jag sa så var jag ju nyss i Berlin.
Mm.
Och nu tajmade jag det riktigt bra. För när jag kom så var det liksom första riktigt bra vårdagen. Alltså mm. vi snackar 23-24 grader sol. Och första riktigt bra dagen. Alla träd liksom blommade och vi gick genom stan. Och alla hängde i parker och det var otroligt liksom liv på stan.
Mm.
Och första tanken som jag hade om Berlin var att fan vilken nice stad. Alltså riktigt bra stad. Den kändes liksom levande, skön.
Mm.
Ja men det hade det mesta och det var bara folk överallt.
Mm.
Och sen är ju den andra saken som man lägger märke till och som jag tror att folk som har varit i Berlin lägger märke till är ju att människorna är ju lite special om man säger så.
Mm.
Det är inte helt sådär, folk är jävligt udda.
Ja.
Men det finns ju udda människor liksom i Sverige och överallt också. Men det som var intressant med Berlin tycker jag var att om man ser liksom udda, att det finns ju samma typ av udda. Alltså udda finns det finns ju olika typer av udda människor. Hänger du med?
Mm.
Och om man går typ i Stockholm så ser du en del personer som är udda. Men det finns en viss tendens av att liksom folk är samma typ av udda. Mm. Och i vissa fall till och med liksom lite så här, men folk vill vara unika så att de liksom väljer den här udda, trendiga stilen för att vara lite unik sådär.
Mm.
Och det är inte riktigt helt 100% genuint alltid. Nej. Nu förenklar jag också det här liksom ganska mycket. Men Berlin, enligt mig, på liksom de här 30-48 timmarna jag var där,
mm.
har liksom hela spektrat av udda.
Mm.
Alltså det är först och främst så är det renodlat udda, konstiga människor. Och så finns det alla typer av konstiga människor som inte heller försöker vara konstiga, utan de bara typ råkar vara så. Och ja, men bara en sån sak när du liksom snackade om introvert, så gick vi förbi en liksom liten uteservering med sådär fyra bord och solen låg på, och så satt en tjej där i kanske 22 års åldern, 23, typ som mig ungefär. Och så satt hon själv och drack vin med liksom ett glas. Och så tänkte jag att, och hon såg för övrigt ganska liksom normalt, hon stod inte ut jättemycket. Men när fan har du sett en 22-årig tjej dricka vin själv?
Nej.
I Stockholm liksom, det händer ju inte.
Nej.
Förutom liksom, alltså de som dricker vin själva, kvinnor, det är ju liksom 50-plussare som vill dränka sorger liksom. Men hon var ju, hon njöt ju bara av vårsolen helt själv. Och det är ju liksom ett typ av udda som du inte riktigt hittar i Stockholm.
Nej.
Förstår du lite mitt resonemang? Absolut. Med det här att det fanns alla typer av udda människor?
Ja, men kul att höra. Berlin är ju en av mina favoritstäder också, all time, liksom, helt klart. Och just av de här anledningarna, att det finns så mycket olika klickar och olika områden som skiljer sig så mycket från varandra, och det är så mycket udda människor som du säger. Jag har hört någonstans att de säger att delvis så har det här att göra med att Berlin, Västberlin då, det var ju liksom inkapslat bakom en mur under ganska lång tid. Och dessutom så var det ju så att västtyska människor som, alltså i Västtyskland så hade de ju värnplikt, man gjorde lumpen precis som man gjorde i Sverige förr i tiden, och som man för övrigt ska göra igen i Sverige, men i Berlin så behövde man inte göra lumpen, så att det var ju en del människor som drog till Berlin för att undvika värnplikten, och det var liksom betraktades så mycket mer friare och mer experimentellt, så att det var många människor som drog till Berlin för att liksom kunna vara sig själv lite grann. Så det, Berlin har ju liksom ett rykte om att vara liksom en sån där nörd eller kufmagnet.
Ja, för att Stefan, min polare, han var inne på teorin liksom att han trodde att många människor söker sig till, alltså om man är lite udda i sitt område, antingen i Tyskland eller utomlands, att man söker sig till Berlin och där känner man, nu passar jag äntligen in.
Exakt.
Och det skulle ju också kunna lite förklara den här typen av att det finns alla typer av udda.
Ja.
Hänger med lite, alltså att jag menar, kommer en udda svensk kombinerat med en udda italienare och en udda saudiarabier, så är de alla olika udda.
Just.
På olika sätt. Och så samlas de i Berlin.
Ja.
Och där bara kan alla liksom flyta ihop med varandra på något sätt. Men det var riktigt bra stad Berlin faktiskt.
Ja, så det blir, dit åker du igen tänker du?
Jag tycker att det är lite tråkigt att åka tillbaka till ställen. Men jag sa ändå till Stefan att det här är ändå en sån stad som jag hade kunnat tänka mig att bo i. Den fyller liksom de kriterierna. Så att det är ju ett väldigt bra betyg skulle jag säga.
Och jag tänker att på de här 40 timmarna så har ju inte du upplevt hela Berlin. Det finns ju ganska mycket oupptäckten.
Jag tror att jag har sett 1% av Berlin. Så att, nej. Och så hittade jag en riktigt bra Dortmund-bar där. Så att den är ju klar, den har man.
Just det. Och det där är ju lite, ja, då är det väl lika bra att riva av det där plåset då, liksom. När du ändå säger Dortmund bar. Vi hade ju en match i helgen, det gick ju åt helvete.
Ja, det gick inte bra, tyvärr.
Och det där är ju, men jag tänker så här, det är ju match igen nu i veckan, så vi får bara tänka att det här har inte hänt.
Det här har inte hänt, och jag hade faktiskt en bra kväll ändå, måste jag säga. Jag var på en bra bar, drack bra bärs, och det var skönt att med folk på den här baren. Jävligt, alltså jag visste inte att man fick liksom röka inne på pubbar heller här liksom i Berlin, eller att det var en grej, men rökigt som fan var det.
Får man?
Ja, här inne fick man i alla fall. Det var jävligt rökigt. Som ett jävla moln där inne.
Ja, okej. Okay. Fan, men jag visste inte heller att man fick det faktiskt. Jag trodde fan att de hade förbjudit det i Tyskland också. Men det kanske de inte har.
Nej, inte på det här stället i alla fall.
Inte på det stället. Eller så sket de i det.
Ja. Mm.
Men jag tänker, men på tal om fotboll så hade jag en annan tanke. Nu var det ju inte, jag tror inte att det var någon VAR-granskning på den här matchen. Eller hur? Och VAR, för de som inte vet vad det är ju helt enkelt så här videogranskning av olika händelser i fotbollen. Ja. Som, det är ju en ny grej liksom.
Ja.
Vi har ju pratat om det lite grann, du och jag, så där när vi sitter och tittar på fotboll. Men vad är din tanke liksom? Är det bra att man har videogranskning på fotboll? Tanken med det var väl att det skulle på något sätt minimera felaktiga beslut och bli på något sätt rättvisare. Har det blivit det, tycker du?
Det här är en känslig fråga.
Mm.
Det är en jättekänslig fråga. Det är liksom, man får inte göra bort så här.
Nej.
Tydligen så har ju folk börjat banna BP för att de har sagt att de är för VAR.
Mm.
Så att BP mötte ju AIK häromdagen.
Mm.
Och där fick förklarat att de har hyrt typ Tele2,
ja,
för att, eller Friends eller vad fan det var, för att de ska få mer intäkter. Men sen är det ingen som går på deras matcher för att de har sagt att de är för VAR.
Aha.
Och alla allsvenska lag är ju emot VAR, förutom, ja, typ BP. Så det är en superkänslig fråga. Och, ja, jag såg ju innan allsvenskan drog igång så hade de ju intervjuer. Det var någon sån här träff där egentligen liksom, ja, de flesta spelare och alla tränare från varje lag samlades. Och där journalister passade då på att ställa en och samma fråga till flera lag. Och då var det ju till spelarna i varje lag då, en i för VAR. Och det mest liksom för VAR svaret som jag hörde var liksom någonting i stil med nej, inte som det funkar idag.
Mm.
Annars så var alla liksom ganska enstämmiga med att nej, vi gillar inte VAR.
Nej.
Men de kan ju heller inte säga något annat för att de får så jävla mycket skit.
Just det.
Och vi som tyska liksom kollar mycket tysk fotboll och även de som kollar Premier League är det ju betydligt mer liksom lättare att säga att man gillar VAR. Mm. Och jag tycker att VAR är bra, men återigen så bör det ju förfinas lite såklart.
Men om du nu tycker att det är bra, varför är det bra?
För att jag blir så jävla förbannad när, och jag blir en konspirationsteoretiker så fort fotboll är igång. Alltså jag tror att domaren är mutad varenda gång.
Mm.
Och jag tror att känslan jag behöver känna att domaren är mutad sker lite mer sällan med VAR än utan. Även om det sker med VAR också.
Ja, för jag tänkte precis säga att jag som sitter bredvid dig i soffan när vi kollar på match, jag kan ju inte se någon större skillnad på dig. Du skäller ju inte mindre på domaren de senaste åren.
Nej, det stämmer ju. Men det är ju, ja, exakt. Men det är ju för att domaren är ju, 9 fall av 10 är han i mutad. Det är helt fullständigt orimliga beslut som tas. Alltså.
Mm.
Och det är alltid emot oss också.
Just det. Men då är det ju frågan om VAR ändå har blivit, gjort fotbollen mer rättvis. Du, är det så att du vill det, men att det kanske inte har blivit så, eller?
Nej, det kanske inte riktigt har blivit så. Inte 100%. Vi är, det kanske är halvvägs. Vad känner du själv?
Nej, men alltså jag tänker så här att alltså vissa, det som är nackdelen med VAR, det är ju att det blir ibland så jävla trögt liksom. De ska ut och titta på de där filmerna och de tittar på dem från höger och vänster, upp och ner, och sen så ska de prata med någon som sitter i något annat sådana videogranskningsrum, och det tar hur lång tid som helst. Det tar bort lite grann av det här liksom snärtiga som ska ligga i fotbollen. Sen så tänker jag liksom ur ett mer filosofiskt perspektiv, så kan jag tycka att alltså ett visst mått av felmarginaler hör liksom till, det är en del av tjusningen i fotbollen. Och, ja, och så länge det inte liksom är så att det är så att det bara drabbar Dortmund, vilket jag håller med om att ibland ser ut som att det gör, så tycker jag liksom att det är en del av tjusningen, att ja, men det kan bli fel ibland liksom, då man kan göra fel ibland. Så att jag tror att jag börjar luta mer och mer mot VAR sådär.
Ja, det är så.
Jag tror det. Men jag ville, men det är ju så här, men det här med videogranskning och det har ju spridit sig till andra områden.
Mm.
Och med tanke på, nu har ju du berättat att du är ju för VAR, och det tycker jag är intressant.
Ja.
Så jag tänker jag ska visa dig ett annat sammanhang här där man kör VAR. Det här är alltså en cyklist som kör med någon form av GoPro.
Ja, exakt.
Och han, för er som inte ser det här nu, så är det här i London. Och det här är en snubbe som kallar sig för Cycling Mikey.
Cycling Mikey.
On his phone. Foxtrot November 69, uniform, kilo, kilo.
Oh, jäklar! Han rapporterar in det liksom.
Exakt.
Okej, så att han stannade ju alltså vid ett rödljus där en kille satt med telefonen.
Precis.
Och tittade in genom fönstret, såg att han höll på med telefonen, och sen när det var grönt så körde den här killen iväg.
Exakt.
Och då började han typ rapportera in det, för att han tog regnumret.
Alltså, vad vi såg nu här, det är liksom en ny trend i alla fall i London. Det här är en snubbe som kallas för Cycling Mike. Och han cyklar ju runt, han är ju någon slags trafikriddare där liksom, som åker runt med GoPro-kamera, filmar bilister som pratar i mobiltelefon och rapporterar dem.
Aha.
Vad tycker vi om det då?
Ja, men alltså, jag har sett det här fenomenet liksom liknande folk, och jag tycker att det är jävligt oskönt egentligen.
Ja.
Och om jag var för VAR, så är jag ju starkt emot den här typen av beteende. Och då är det liksom inte... För det här är Karens.
Men, men är inte det här en slags VAR? Är inte det här VAR?
Jo, men, det här är ingen liksom deras business. Alltså, det är lite som... Om du jämför det här med VAR, så skulle jag säga att det här är snarare liksom som att något random fan på läktaren får någon typ av vetorätt och liksom ska liksom pausa matchen för att de ska titta på någonting som någon spelare tycker, eller någon fan tycker. Och så tror jag, det är ingen deras business, det är domaren som ska sköta det här. Och här tycker jag ju liksom att det är polisen som ska sköta det här.
Mm, okej, okay, precis. Men alltså, men då tänker jag så här, bara för att skruva till den här diskussionen lite grann. Om den här snubben nu hade åkt med sin cykel, eller du åker med din bil, och så ser du en människa framför dig i bilen framför som bara, men det där är ju en rattfylla.
Ja.
Han är ju aspackad liksom.
Mm-hmm. Mm.
Skulle du då liksom säga så här, men jag, skulle du då säga också bara, men det är inte min business, det är polisens sak att göra där. Eller skulle du då säga bara, nej men jag måste ringa till polisen och säga att jag ligger efter en rattfylla.
Ja, men det där är en curveball, för att det blir en annan grej.
Ja, men ja, fast forskningen säger ju samtidigt liksom att prata i mobiltelefon motsvarar att du får en uppmärksamhet, den försämras på samma sätt som om du hade druckit 4 starköl.
Alltså så här, det är en intressant fråga, för att om just det här videon vi såg, så stod han vid ett rödljus.
Ja.
Och då tycker jag att det blir jättelarvigt att han tar reggskylten när någon tittar på telefonen vid ett liksom stoppljus. Och liksom börjar köra sån här Delta, Charlie, och börjar liksom räkna ut. Det tycker jag är astöntigt.
Mm.
Och sen när du frågar om jag hade sett någon köra rattfull, uppenbart, då hade jag känt ett ansvar att det här måste jag liksom ringa in, för att är det så uppenbart så kommer ju den här jäveln köra in i någon snart liksom. Hade jag däremot sett någon åka och kolla på mobilen, så hade jag max liksom alltså kört en arg tutning.
Ja.
Och liksom sådär, lägg ner typ.
Just det.
Men jag hade inte ringt polisen.
Nej.
Och kanske är svaret liksom, varför jag resonerar så, är ju för att en tutning och en arg blick löser ju problemet. En rattfyllerist blir inte nykter bara för att jag säger till dem att sluta. Liksom. Alltså, den där jäveln kommer ju bara gasa vidare liksom.
Ja.
Ligger det inte någonting i det eller? Att det är ändå skillnad där då?
Men alltså du är ju en smart kille. Du tänker ju snabbt. Jag tycker du ändå liksom har lyckats skapa argument för dig själv. Vilket gör att du kan liksom fortsätta och hålla dig till ditt inledande argument. Att du tycker att det här var oskönt gjort. Och jag håller nog med om att det är ju liksom... Det är ju liksom... Generellt sett så vill man ju inte ha ett samhälle där människor anger varandra för allt möjligt hela tiden. Samtidigt så vill vi att, jag i alla fall vill ju att vi bryr oss om varandra. Och att man ingriper när man ser någonting som är farligt, tänker jag.
Ja, men absolut. Det vill jag nog liksom som sak hålla med om, faktiskt. Samtidigt som, precis det du säger, det här liksom ett snitchar-samhälle med massa Karen som ska ringa polisen för allting, kan jag bli så jäkla irriterad på. Jag känner liksom så här, ja men sköt ditt liksom. Du behöver inte lägga i det här.
Men det är inte en helt enkelt moralisk fråga. Det här är ju...
Nej, absolut inte. Men jag tänkte, för att ett liknande fenomen som jag har sett så där, som är väldigt populärt på liksom TikTok och Instagram, är ju folk som filmar sig själva eller ofta liksom en polis som ska kontrollera dem.
Ja.
Så att antingen är det liksom en GoPro på motorcykeln eller i bilen, eller så tar de upp telefonen liksom och filmar polisen. Och i vissa fall så är det liksom bara en film där liksom bara, ah, fan vilken skön polis typ. Men i 9 fall av 10 så är det ju någon person som liksom ska sitta och säga I know my rights, och de ska vägra liksom allting och sådär. Jag tycker överlag, om man ska liksom generalisera de här typerna av filmer, och jag tror att de flesta som lyssnar vet vilka filmer jag menar, tycker det är så jävla så osoft beteende att liksom bara för att man pratar med en polis så ska man utgå ifrån att man ska bli liksom harassad och utnyttjad. Och ska därför liksom sitta och så här, vägra ge identifikation. Även om, alltså, om jag inte har gjort någonting och en polis ber mig om ligg, och jag på pappret inte behöver ge lägg i den situationen. Nu vet jag inte liksom hur funkar, men bara som ett exempel. Så vad har jag att tjäna på att inte ge lägg? Var bara schysst och ge lägget om polisen vill ha lägget. Sådär. Men det har blivit någon typ av sån här trend att alla ska säga emot. Sådär. Vet du vad jag menar?
Jag vet precis vad du menar.
Och du som är polis... Och där kan jag tänka mig att det blir bara vanligare och vanligare med att folk tycker upp liksom en telefon i ansiktet på en polis. Vad tycker du om det?
Ja, men du har ju rätt. Det blir ju vanligare. Numera får man ju som ingripande polis får man ju nästan räkna med att allting man gör och allting man säger kommer att spelas in på ett eller annat sätt. Liksom. Antingen av den som man pratar med direkt eller av andra åskådare som gör det. Och då tänker jag så här att det här är ju någonting som har kommit av något skäl. Dels finns ju de tekniska möjligheterna, de har ju inte funnits tidigare. Och egentligen så skulle man ju vilja ha den relationen mellan polis och medborgare i allmänhet. Att man har ett ömsesidigt respektfullt och schysst beteende mot varandra. Och då skulle ju det här liksom inte vara nödvändigt. Vare sig för någons del så att säga. För det är ju precis som du säger att om man spelar in dig eller mig under en viss tid så kommer man ju alltid att kunna klippa ut någonting som är ofördelaktigt eller som man kan snedtolka helt enkelt. Och presentera på ett sätt så att man framstår som en idiot eller en knäppis. Och det där skapar ju liksom en slags stress och en nervositet hos alla som är inblandade som är olycklig.
Och om man ser det i samhällen där polisen inte har speciellt mycket förtroende och kanske i samhällen där polisen ofta gör fel. Alltså jag tänker bara fördomsfullt tänker jag liksom USA är ju mycket liksom ganska mycket dåliga och utbildade poliser som är liksom korta utbildningar och sådär. Där kan jag ju tänka att det är ganska bra att det här med telefonerna har kommit så att det blir något typ av skydd kan jag tänka mig liksom i vissa fall. Och det som jag nämnde tidigare som jag stör mig på är väl folk som egentligen gör det här för klipp och som försöker liksom hitta fel hos polisen fast det bara helt liksom larvigt. Men tycker du att det finns det något positivt med att telefoner och sånt trycks upp i polisers ansikten? Nu säger du på ett sätt, men du fattar vad jag menar.
Alltså generellt sett så tycker jag ju att det är ju positivt att människor har möjlighet att dokumentera det de är med på. Det här, alltså, de här kamerorna, att det finns en kamera i varenda telefon gör ju att många brott kan ju också klaras upp på grund av det på olika sätt. Och sen är det naturligtvis att poliser kan ju och gör ju ibland fel. Ibland gör man det av misstag, ibland gör man det för att man har en dålig dag eller av något annat skäl. Liksom. Ja. Och gör man ett fel som är brottsligt så ska ju poliser så att säga dömas för det precis som alla andra. Liksom. Och då är det bra naturligtvis om det uppdagas. Absolut.
Ja.
Och du är inne på någonting som är som jag tänkte på också, nämligen det här med att i samhällen där polisen inte har allmänhetens förtroende på grund av att det har skett en massa dumheter och otäckheter, som i USA där det alltså uppenbarligen är så att polisen skjuter ju väldigt mycket människor i det landet. Och det finns ju också flera exempel på när det har skett med minst sagt tveksamma skäl helt enkelt.
Mm, mm.
Och då blir ju det här liksom en konsekvens av det. Och det är ju alltid så att en polis som representerar inte bara sig själv, utan man representerar ju hela kåren. Och det är till och med så att en polis i ett annat land kan ju bidra till att jag som svensk polis får ett svårare jobb.
Ja,
vi har ju människor som kommer från andra länder och som är livrädda för polisen för att de har utsatts för övergrepp eller dåligt bemötande i sitt gamla hemland eller i något annat land, och så kommer de hit, och för dem så är en uniform helt enkelt.
Ja.
Och det är svårt för dem att kunna se skillnad på en svensk polis och en iransk polis eller vad man nu ska säga.
Mm.
Så att jag förstår att det finns där liksom. Men det är inte de människorna vi pratar om nu, utan de du pratar om, de som jagar klick, det handlar ju mer om, det är ju liksom lite grann rättshaverister som försöker liksom utnyttja den här möjligheten till max bara för att liksom skapa dynamik och skapa gärna liksom någon form av felbeteende eller så.
Ja, men exakt. Ja, och det är nog det jag stör mig på. Mm. Sådär. Men och jag har en fråga till dig kring det här ämnet. Men innan jag ställer den så tänkte jag bara kolla. Du såg ju den här klippet från USA med det här ekollonet.
Nej.
Har du inte sett det?
Berätta.
Jag måste visa dig. Så jag ska alltså visa ett klipp från USA. Jag vet inte vilken delstat. Men de har alltså gripit en person som sitter i den här bilen och har parkerat under en ek. Och medan den här polisen går förbi så faller ett ekollon ner på bilen. Jag spelar upp klippet här.
Nej!
Lägg också till med att kollegan skjuter också. Så det är två personer som skjuter på bilen.
Och nu har han skjutit tomt.
Och han har tömt magget.
Ja.
Ja, som du såg där så ena kollegan skriker då I'm shot och avlossar ett helt mag i bilen. Killen var som jag fattade som oskadad, så att ingen kom till skada. Han var bara traumatiserad som fan efter det.
Alltså, de sköt mot en bil.
De skjuter ju mot deras egna polisbil. För att han tror att killen som de har arresterat har skjutit inifrån.
Aha.
För att han hör ju det här ekollonet landa på polisbilen. Och han säger då shots fired. Han tror att han har blivit träffad.
Mm.
Och lägger sig på marken och skjuter. Och kollegan börjar också skjuta mot bilen.
Ja.
Och han efteråt, så det här var ju ett kort klipp. Men i den längre versionen så säger han liksom så här: jag tror att jag är skjuten. Och sen bara efter ett tag hör man lite att så här: ja, jag är nog inte skjuten. Ja. Liksom, sådär. Men man känner ändå någonstans att han tror att han har blivit skjuten.
Mm.
Men jag såg det här klippet och så tänkte jag, alltså hur? För det här, Det här hade jag svårt att se att det här skulle hända i Sverige.
Nej, det har jag också svårt att se. Samtidigt så tänker jag så här att alltså det är uppenbart att de här poliserna, eller åtminstone han som inledde det här, han var ju en otroligt stressad av någon anledning och hade ju en, liksom en låg stresstolerans till att börja med. Och vad det beror på, det är ju svårt att veta utifrån det här klippet. Om han har varit med om en massa saker, han kanske har varit med om en massa tillfällen när skottlossningar tidigare liksom. Och då är ju han på något sätt liksom mentalt liksom preppad för att liksom höra allting. Att ja, men smäller det, då är det skott liksom. Och då är det någon som skjuter. Så att det där går liksom på autopilot, hans reptilhjärna på något sätt, tänker jag. Men och det är ju problematiskt av många skäl om det är så. Eller vad det nu är för anledning, så att säga. Jag tänker mig ändå liksom att sannolikheten för att det där ska hända i Sverige mindre beror ju dels på kanske att vi har ju inte blivit exponerade för den här typen av skjutvapenvåld. Nej. Som är riktat mot poliser. Det skjuts ju tyvärr för jävla mycket i Sverige, men hittills så är det ju ganska ovanligt att det skjuts mot poliser i alla fall.
Ja.
Men lever man i en sån miljö alla dagarna, då är det klart att man blir stressad och blir som en fjolsträng, och då kan kanske såna här saker hända. Jag säger inte att det är rätt på något sätt, för det är ju förfärligt på alla sätt och vis,
Ja, och du uttrycker det väldigt diplomatiskt och bra, men jag såg det där klippet och jag tänkte, vad i helvete är det som sker?
Och som sagt, det går ju inte att säga varför han agerar på det här sättet. Man kan ju bara säga att det där är ju ett felbeteende som inte ska ske på ett eller annat sätt, liksom, så att säga.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du, farsan, du har ju som sagt varit polis, och det är liksom ett spännande yrke och sådär. Vi snackade ju lite tidigare om, ja men, folk filmar idag och så, och det fanns ju inte riktigt när du var back in the days ute på gatan och körde sådär.
Nej.
Finns det något som du minns där liksom det inte gick som du hade tänkt dig, eller där du önskade på något sätt att det här inte skulle filmas eller sådär?
Det finns många sådana lägen där jag nu i efterhand kan tänka sig att men hade det där varit hänt idag, då hade det filmats, och då hade ju det naturligtvis kunnat publicerats på ett ofördelaktigt sätt, om man ska uttrycka sig diplomatiskt igen. Och det är ju så att man alltså, under en lång karriär så gör man ju inte alltid bara saker som man är superstolt över och som är helt lyckade. Uh-huh. Det som jag kommer ihåg är ett tillfälle när jag var ung som polis. Jag kanske hade jobbat par år max. Jag jobbade på ett litet poliskontor på T-centralen i Stockholm som hette Mutten på den tiden. Vi var kanske en 8-9 poliser som jobbade där nere, som hade det som vår utgångspunkt. Vårt jobb var egentligen att fotpatrullera runt T-centralen, i tunnelbanan och i de här områdena som angränsade där. Liksom.
Var det för att det var mycket drogförsäljning?
Mycket, ja, men det är ju mycket drogförsäljning. Det händer ju jättemycket saker. Det är ju egentligen Sveriges största stad och Sveriges mest trafikerade plats. Så att det är inte så konstigt att det händer mycket grejer där. Och mycket, alltså mycket brottslighet, mycket narkotikaförsäljning, mycket trasiga människor, många människor som pendlar fram och tillbaka. vanliga människor som befinner sig i stan antingen på grund av för att roa sig eller för att jobba. Så att det är prostitution, jag menar you name it. Det fanns ju allting där och säkert fortfarande. Vid det här tillfället i alla fall så jag var ju ny och färsk och grön, välutbildad svensk polis men inte med jättemycket erfarenhet. Jag och en kollega befann oss vid T-centralen. Och på den tiden så var det ju så att det fanns ju någonting som kallas för en biljetthall. Liksom man fick gå igenom några spärrar precis på det sätt som man gör idag. Och sen så är det en bit fram och sen så går man ner till rulltrapporna. Och där kan man ju också komma upp ifrån tunnelbanorna, från perrongerna helt enkelt. Och där befann vi oss för att hade vanlig liksom, ordningstjänst att säga. Helt enkelt liksom. Vi brukade gå där fram och tillbaka och ofta så blev man uppvaktad av människor som det kunde vara allt möjligt ifrån att någon har gjort illa sig nere på perrongen eller de slåss där borta eller det kan vara vad som helst. Mm. Men vi gick där i alla fall, jag tror att det här var på eftermiddagen eller tidig kväll och vi står där och så ser jag hur det kommer upp ett gäng med rulltrappan från en perrong. De kanske var, jag vet inte om de var 5-6 stycken. Om jag ska, alltså min fördom säger mig att det här var ett gäng, de hade varit på AV och, eller liknande, det var ett gäng typ hantverkare eller ja men vanliga snubbar egentligen.
Knegare liksom.
Knegare, sådär liksom.
Lite brötiga,
precis. Kommer upp därifrån då. Och först kommer upp en kille liksom. Han kommer lite tidigare, jag ser inte de andra innan då, men när han kommer upp då och då har han en cigg i handen. Och i biljetthallen så får man ju inte röka.
Mm.
Ja, och då går ju min unga polishjärna igång där. Ja, okej. Så det där är ju ett brott mot lokala ordningsstadgan eller vad det var liksom, eller mot SLs ordningsstadgar. Det där, man ska ju inte röka där. Mm. Då så går jag fram till honom då och så säger jag så här, du får släcka cigaretten liksom. Det är rökförbud där inne i biljetthallen. Säger jag eller med någon form av myndig stämma där liksom. Och han blir inte så impad av mig.
Nej.
Så han tittar på mig och det här är ju länge sedan, jag kommer inte ihåg exakta detaljerna så att jag broderar ut lite grann här nu, men i huvudsak så är det här som hände i alla fall. Han tittar på mig, jag tror inte att han var så impad och ungefär med men vem tror du att du är, men lägg av liksom.
Ja.
Och så säger han någonting om att ja men jag väntar på mina kompisar, de kommer, vi ska gå ut liksom så här.
Ja.
Och det där nöjer inte jag mig med. Utan jag bara, nej men du får släcka cigaretten. Du får gå ut härifrån liksom. Och han bara, ja men jag väntar. Nej men lugn liksom. Lägg av, säger han. Ja, och då tänker jag liksom utifrån mina regelparagrafer som jag har lärt mig där. Liksom, att, ja men nu har jag ju då först uppmanat honom att lämna den här biljetthallen då. Och han följer inte den här uppmaningen. Och då kan jag ju liksom avlägsna honom då som det, man kallar det på den tiden då. Och att då får man ju då också använda någon form av fysiskt, om inte våld så får man åtminstone ta tag i en människa då liksom och leda honom ut ur den här liksom. Så att då, det är ju det som är min plan då. Så att jag tar ju tag i honom i armen helt enkelt sådär och så bara, nu får du gå ut härifrån liksom, du är avlägsnad därifrån. Jag vet inte om jag säger det men det är det jag menar i alla fall. Ja men och det här köper ju inte han, så han sliter sig ju loss från mig då liksom.
Det blir någon makttävling här också.
Exakt. Alltså,
Där ingen vill backa.
Ja men precis. Det är ju precis det som händer liksom. Och det liksom det trappas ju upp här liksom. Det blir någon slags liksom eskalering hela tiden i olika nivåer.
Ja.
Och sen så ja, då har ju han slitit sig från mig då. Han vägrar ju att följa min uppmaning och han sliter sig från mig, gör någon form av motstånd då liksom helt plötsligt.
Oh, nej.
Och då är det ju så att enligt då liksom de befogenheter som poliser har så har jag då rätt att då, dels då avvisa någon eller avlägsna någon och om inte det duger så får jag till och med omhänderta en person liksom, det vill säga
ja.
Som du och jag skulle säga, tillfångata någon.
Ja.
Så då är ju det nästa steg i den här, okej, han gör inte som jag säger och han låter sig inte avlägsnas, då ska han omhändertas. Ja. Så då säger
en cigg.
Ja, på en cigg. Det är ju det nu snackar vi, det var ju där det började, precis.
Ja.
Ja men och då tar jag tag i honom och säger, vad du om händertagen? Och så här. Och det här är ju inte heller någonting som man blir imponerad över. Så att han ju börjar naturligtvis göra motstånd och börjar sprattla där. Liksom. Och jag säger till min kollega som är en liten bit bort att den här är om händertagen, han ska med in liksom, ungefär. Och det blir ju då handgemäng mer och mer. Så att han sliter sig ifrån mig. Och jag försöker få tag på honom igen. Och helt plötsligt så måttar han ett slag mot mig.
Och jäklar.
Ja. För att han, ja, han vill ju ta sig loss. Och har blivit förbannad helt enkelt.
Ja, jävlar.
Och ja, men då är vi ute och upp och snackar på våld mot tjänsteman. Liksom, och han har gjort sig skyldig till liksom, brott här.
Ja. Oh,
så att, och då ska jag freda mig och jag ska ju fortfarande omhänderta honom om jag inte till och med ska gripa honom kanske för brott då.
Mm.
Och då på den tiden så hade vi ju såna här vita gummibatonger, men den hade inte jag med mig, utan jag hade med mig en lång ficklampa, en sån här maglite hette de på den tiden. Nu finns
en sån här riktigt köttig liksom.
Ja, de fanns ju förr i tiden, för då fanns det inte såna här små snygga batterier. Så jag hade den i mitt bälte helt enkelt. Så att jag drar upp den där batongen, eller ficklampan helt enkelt. Och ska ju freda mig med den helt enkelt. Och tänker mig liksom att jag ska helt enkelt slå tillbaks mot honom då. Min tanke var ju då, liksom, jag kommer ihåg, för det här har ju, den här händelsen har ju uppspelats i mitt minne efteråt. Att jag tänkte att jag ska ju slå mot hans armar helt enkelt. För att helt enkelt förhindra honom att göra det. Han vevar mot mig och jag försöker slå på dem då liksom. Och den första gången jag slår så halkar den liksom bara av liksom jackarmen. Och sen andra gången jag slår så, han står ju inte still naturligtvis.
Nej.
Då tar ju den här ficklampan precis mitt i huvudet.
Ja, vad fan.
Jag tycker nästan fortfarande, det här är ju 35 år sedan. Det är ju jättelänge sedan, eller 30 år sedan i alla fall. Ja. Jag hör fortfarande det där ljudet liksom.
Klapp. När den träffar?
När den träffar. Och jag håller ju i honom i ena handen. Eller liksom håller något grepp om hans jacka eller något liknande liksom. Och så ser jag hur hans ögon blir bara helt glasartade. Och så ser jag att det rinner ner liksom en blod liksom il från håret liksom. Och ner liksom genom på ena sidan om näsan liksom, och ner för kinden.
Och du har fått in en riktig träff alltså.
Exakt.
Och fy fan.
Och så känner jag ju hur han blir alldeles tung sådär liksom. Att ja, helt enkelt, han har ju svimmat liksom.
Han slocknar.
Han slocknar ju där.
Åh jäklar.
Och vid det här laget då så är det ju dessutom så att då, hans kompisar, de andra hantverkarna här, de har ju kommit för länge sedan. Så att min kollega försöker ju bara hålla dem på avstånd och de blir ju helt galna. Förstås.
Ja,
samtidigt, samtidigt så fanns det ett ganska stort gäng som alltid hängde där, som höll på att langa knark, och det var lite så här, ja men lite ruffiga människor som hängde där nere, och de blev ju uppeldade av det här också, så att det var ju världens liv där nere liksom. Det var som
jäklar.
Ja, men det var som på läktaren på Tele2 när det blir riot.
Och för att de här liksom, andra gillar inte poliser heller. Så de
nej.
Liksom hakar på det här uppståndelsen lite mot er då.
Så att, och det slutar ju med att, och då han vi i alla fall få iväg ett larm på våran radio. Och sen som tur är så då i mitt i Stockholm City där så får man ju hjälp ganska fort då liksom. Så då hörde jag ju liksom hur det kom sirener, och sen så, jag tror att det kom hur mycket folk som helst. Det kom ett par, det som kallas för piketen förr i tiden liksom. Det var bussar med lite liksom specialutbildade poliser som åkte runt på stan då, och det kom tunnelbanepoliser och det kom vanliga radiobilar. Så det var ju hur mycket poliser som helst där efter ett tag då. Under tiden där så fick vi freda oss så gott vi kunde då liksom, och försökte liksom så att vi inte skulle bli helt mosade av den där mobben som var ute efter oss då. Och sen efter mycket om och men så las ju då krutröken då. Jag tror att det var säkert 7-8 personer som låg liksom uppradade på golvet, bojade. Och det var ju hur mycket poliser som helst, och det var ambulanser där liksom, och det var ju bara, ja men det var ju bara precis som om det var ett krig där nere.
Och allt för en jäkla cigarett.
Exakt, för en jäkla cigarett liksom.
Och herregud alltså, men fan, jävligt bra historia. Men vad, första frågan är ju, vad hände med dig? Alltså fick du liksom kritik av liksom din chef för det här, eller hade du något utvecklingssamtal? Och nästa fråga är ju, hur hade du gjort annorlunda?
Ja, men alltså, ja, men jag kommer ihåg också att när en sån här sak har hänt då, liksom, då ska man ju då måste man åka in till polisstationen. Den här stackaren som jag hade knackat i huvudet med den här ficklampan och fick ju åka till sjukan då. Och då jag tänkte så här, jag har ju slagit ihjäl honom, jag har ju dödat honom.
Ja, jäklar.
Alltså, jag var ju åtminstone orolig för det.
Ja.
Så att jag var inne på stationen och så hörde jag liksom människor runt omkring liksom bara, åh, nu har han gjort bort sig liksom, det där var ju inte bra liksom. Och jag vet också att kommer ihåg att människor tyckte att det var speciellt illa att jag hade slagit med en ficklampa och inte med batongen liksom.
Jaha, varför det?
Ja, men ja, för att vi har en batong för att använda på sådana saker. Och jag vet inte om effekten hade blivit så mycket mindre om jag hade slagit med batongen än med den där ficklampan. Nej. Men jag vet, ja, det är en sån där detalj som jag kommer ihåg i alla fall då. Så då fick jag ju då i alla fall, man skriver ju då anmälan och man skriver ju avrapporterar massa saker som man ska skriva då när man har gjort ingripanden. Det gör man ju alltid liksom. Men när det har hänt en sån här sak så är det ju extra mycket att skriva naturligtvis.
Mm.
Sen fick jag i alla fall reda på lite senare, för jag under samma kväll eller i anslutning till det här, att jo, men den här killen han hade ju fått en bula liksom, och en hjärnskakning, ja. Men det var ju inte mer än så med honom helt enkelt.
Ja.
Och det var ju illa nog det. Och sen så blev ju jag naturligtvis också anmäld för tjänstefel.
Av polisen eller av dem liksom typ?
Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var som anmälde det där. Jag tror att det gjordes internt av oss, liksom av polisen. Om det var något befäl som helt enkelt liksom anmälde det där. Vi har ju liksom rutiner för det. Att när det händer saker som inte blir helt lyckat, då ska ju det prövas. Det är ju bra, så att säga. Så att man ska ju inte sopa sådana här saker under mattan. Liksom.
Uh-huh.
Och det där var ju också en prövning. Men det även om inte jag tyckte det då, så tycker jag ju nu att det är ju bra att saker och ting granskas. Och det ska man ju också säga, att även om inte jag hade gjort på samma sätt idag, av flera skäl, för det här blev ju uppenbarligen inget bra.
Nej.
Så kan man ju säga att jag gjorde ju liksom inga formella fel. Varje steg i det här förloppet hade jag ju liksom laga grund för att göra.
Ja, och det var ju nästan det som var problemet, att du var så färsk så att du ville göra allt via liksom regelboken.
Mm.
Och i efterhand, jag menar, hade du bara släppt den här ciggen och så här, känt en liten kanske liksom förnedring i att du säger att man ska släcka ciggen och han vägrar och du låter det gå, så är det liksom, då har ju du förlorat den liksom maktkampen.
Ja, men precis. Men
med facit i hand så hade ju det varit liksom ganska skönt. Och så.
Och det är det här som man, tänker jag, förhoppningsvis då lär sig med lite erfarenhet. Att man blir lite coolare. Att man kan uppnå sina mål på lite smartare sätt. Utan att någon ska behöva få en bula i huvudet. Eller tappa ansiktet. Alltså jag hade ju kunnat komma ifrån det här utan att tappa ansiktet om jag hade varit lite smart. Om jag hade istället för att gå fram till honom och pekat med hela handen och sagt att gå ut härifrån och släck cigaretten, hade liksom kanske öppnat det samtalet med att sträcka fram handen och säga bara, tja, liksom, ni verkar kul, har ni varit på AV? Ja, men fan vad roligt. Men du, det finns allergiker och det är rökförbud där i centralhallen, så skulle det kunna vara hyggligt att släcka den där ciggen liksom. Så skulle jag vara
intressant.
Då hade ju liksom 90% av människorna hade ju liksom bara, ja, men det är klart liksom. Och kanske tyckte att bara få ner det liksom, men jag gör det.
Det är jättesant vad det hade kunnat få för skillnad om man börjar med att istället för att gå fram och vara liksom tuff direkt. För du har ju satt en ribba då, på något sätt, i en, liksom en maktribba.
Mm.
Och du, enda du kan hoppas på är att han inte ska lägga sig ett snäpp över det, utan att han lägger sig under. Men om du börjar med att med liksom en jävligt låg ribba och bara sträcker fram en hand och precis som du säger var lite skön, så är han förmodligen skön tillbaka.
Exakt.
Och det blir liksom inte den här snabba upptrappningen i liksom maktspel.
Ja, men precis. Man gör det liksom svårt för både sig själv och den man pratar med genom att gå in för högt liksom i såna här diskussioner, tänker jag.
Ja.
Man ska smarta människor ser ju till att den man pratar med har en väg ut utan att man tappar ansiktet. För det är ju, alltså, syftet är ju inte att tvåla till någon. Syftet är ju att lösa en situation.
Mm.
Och kan man göra det och den personen man pratar med behåller ansiktet, och om det nu är viktigt, det är ju det för en del människor, så är det bara bra, tänker jag.
Ja.
Nej, men det där tänker jag, det där är ju ingenting som man kan lära sig på polishögskolan. En del människor har ju det i sig. Alltså är helt enkelt har en hög social EQ eller vad det heter.
Ja.
Och en del har det inte. En del kan lära sig det trots att man inte har det. Jag tror att jag har lärt mig det. Jag tror inte jag hade det från början, men jag har blivit lite bättre i alla fall. Och en del, de lär sig det aldrig. Det är för svårt helt enkelt. Och då kanske man ska ha ett annat jobb helt enkelt. Man är säkert bra på någonting annat då som man ska ägna sig åt.
Och det är lite spännande att leka med tanken vad som hade hänt om det här hände liksom 2023. För att liksom, hade det här förloppet varit inspelat av liksom en mobiltelefon som inte fanns på den här tiden, så jag har ju svårt att se mig liksom att det inte skulle liksom flyga runt på internet och se ganska dåligt ut.
Mycket dåligt.
Det första tanken är ju liksom att hade det varit så att det här hände 2023, så jag vet ju liksom att du har ju liksom, när du jobbade ute som polis, har varit liksom riktigt bra och en skön polis liksom. Men det här blev ju inte så bra.
Mm.
Så att liksom inte döma någon för snabbt helt enkelt. Men det är också svårt att se om att det här skulle hända idag. Och jag vet inte om det har liksom med att poliserna kommer ut och är liksom bättre förberedda än vad du var. Eller om det har att göra med att folk kanske är rädda för att det ska filmas och att de liksom passar sig.
Ja, men jag tror generellt sett så tror jag att unga poliser idag är vassare och duktigare än vad vi var när vi kom ut.
Ja.
Det tror jag, absolut. Sen tror jag att unga poliser idag har möts av en generellt sett hårdare miljö. Vilket gör att de säkert är mer vaksamma än vad vi behövde vara.
Mm.
Jag menar, när jag jobbade på rave-kommissionen med min bästa kompis, så var vi ju två personer som kunde åka upp på Högdalstoppen utanför Stockholm där de hade rave, där det var 200 personer. Och även liksom sådana som langade narkotika. Och även om de flesta var väldigt snälla på de där ravefesterna, så var ju inte alla av dem som var där för att langa. Det var ju en del MC-ing och liknande. Men vi var ju där, vi var två stycken poliser. Och det gick ju alldeles utmärkt. Det tror jag inte den idén tror jag ingen skulle kommit på idag.
Nej, fan jävligt spännande alltså. Riktigt, riktigt bra historia. Och den blir lite sådär filosofisk. Man kan ju analysera den här historien jävligt mycket.
Ja, men det är väl det som är poängen, tänker jag, med historier och med erfarenheter. Att man ska liksom dra någon form av lärdom av det. Liksom. Hur, alltså... Ja. Du och jag pratar om den här händelsen nu, och vi kan diskutera om den precis som du gör och tänka vad hade hänt idag, hur kunde man gjort på ett annat sätt. Och man, får man en liten tankeställare, vilket jag fick, då har ju det varit mer än bara en bra historia liksom, tänker jag.
Ja.
Jag nämnde ju det lite grann, vi kan ju bara nämna det lite kort här. Det har ju hänt lite grejer här, förutom att Sverige har blivit världsmästare i curling igen. Ja, precis. Och vi skrattar inte för att vi tycker att det är larvigt. Det måste vi väl understryka, eller hur?
Absolut inte, absolut inte. Nej.
Precis, utan vi är ju stolta. Alltså landslaget är landslaget. Vinner vi så vinner vi. Och det finns ju många andra udda sporter som curling. Och jag funderar ju mycket. Både du och jag gillar ju idrott och sport.
Absolut.
Och vi har ju pratat lite grann om VAR, och det är ju en liten sån här specialare inom fotbollen, men det finns massa andra saker som jag har funderat på, som jag tänkte att jag skulle prata med dig om också. Simning till exempel, är det inte konstigt? Jag tänkte, det finns ju fyra simsätt som man tävlar i.
Bröst, fjäril, crawl och
rygg, tror jag.
Rygg.
Ja.
Ah.
Varken du och jag är några experter, så att det kan ju smygas in någon ytterligare simsätt där liksom. Men Hur kommer det sig att man just har landat i de här fyra simsätten?
Men det är väl de fyra mest effektiva, eller?
Jag har ju svårt att tro att fjärilsim på något sätt skulle kunna vara effektivt.
Nej, det är inte alls effektivt. Och, men de tar sig fram ganska snabbt. Snabbare än vad jag hade gjort med bröstsim. Liksom.
Ja, men det är klart. Liksom, och det är klart att tränar man på någonting så blir man ju bra på det. Liksom. Ja. Det fattar jag också. Men jag tänkte att det är ju ganska... För när det gäller löpning så kör man 100 meter sprint. Men än så länge har de ju inte... Vilket, de har ju inte infört liksom 100 meter baklängeslöpning på OS.
Men
det... Alltså det skulle inte vara någon dum idé egentligen. För jag tänkte så här att, du vet ju, Formel 1, det är ju många som gillar Formel 1.
Ja, det blir tätt.
Och vad man än påstår, så den är en anledning för varför man kollar på Formel 1, det vet ju du vad det är, eller hur?
Alltså det är väl bilarna liksom.
Ja, men man vill ju se krascher.
Ja, just det, såklart. Eller? Såklart. Det är bara krascher. Det är det enda som är spännande på trailers och så. De visar ju bara krascher på trailers.
Ja, exakt.
Det var helt rätt.
Och du förstår vart jag är på väg. Skulle man införa baklängeslöpning?
Det är så jävla genialiskt. Det är så jävla bra. Alltså där har sett folk ramla hela tiden.
Ja, eller?
Och ännu roligare att köra liksom, inte bara 100 meter baklänges, utan du kör liksom också stafett. Fattar du? Och du ska byta med någon.
Växla.
Baklänges. Och liksom, det är asroligt.
Ja, alltså varför är det ingen som har tänkt på det?
Nej, det är skit. Och vad fan, du kan ju bygga vidare på den här ännu mer. Alltså du sa ju Formel 1, men vad fan, bara... Alltså du kan backa, det blir ännu mer kraschar då. Ja. Eller vad fan kan du mer göra baklänges? Alltså,
och jag tror att de baklänges?
Också skitbra.
Längdskidor?
Ja, längdskidor har varit dunder. Jag tror att de flesta sporter som man kanske inte tycker är asroligt att kolla på sådär själv, personligen, hade blivit roligare baklänges.
Vad tror du om fotboll baklänges? Man får bara backa.
Nej, för där i fotboll, du har ju futsal som är inomhus. Och sen har du väl typ gå fotboll.
Just det.
Och sen har du ju också sån här blind fotboll.
Ja.
Och sen har du ju typ så här, ja men finns väl också någon så här para fotboll. Mm. Jag tänker väl liksom att blind fotboll för min del fyller det liksom lite det segmentet skulle jag säga. Och att se liksom atleter köra baklänges fotboll, då kan jag lika väl liksom gå ner på Ingerövallen och kolla, alltså liksom flickor 8 år.
Benknäckar fotboll i korpen.
Ja, men eller det liksom. Ja. Sådär. Men jag tycker att det är, man borde nästan ha, alltså precis som det finns SM-veckan är jävligt charmig och nice liksom, men precis som det finns SM-veckan så borde det finnas en, liksom en vecka av sport där antingen så är det, jag menar som vi har tittat på YouTube, sådana här marble racing, när man, alltså sådana glaskulor som racer mot varandra liksom, och typ så här den här loppet där typ 8 stycken eller 10 stycken skolbussar tävlar i ett race på en bana som ser ut som en 8, så att det är liksom en mittpunkt där de kraschar hela tiden. Och sen har vi ju hillbilly racing där de åker på typ stora bobbycars, alltså så här leksaksbilar nerför en backe i typ Texas, skitfulla.
Ja, de måste ju
alla det här i ja, verkligen. Alla här är ju sporter som är jävligt underhållande att titta på. Och, amen, det ligger inte så jättemycket hjärna bakom det kanske.
Nej.
Men om det hade funnits liksom en sportvecka där man bara fick liksom, så här, man kan anmäla sin egen sport. Alla kan göra vad de vill. Ja. Så man har liksom en yta och så bara, men här kör vi någon jävla sport som man har kommit på själv med polarna typ. Och bara, men det här är våran sport.
Typ. Alla, ja, precis. Det här är reglerna. Här, alla får ställa upp.
Ja, exakt. Och så blir det bara liksom ett slagfält och massa olika random sporter.
Mm, det hade varit.
Ja. Nu har jag återigen en sån här känsla av att jag borde bli politiker. Fan, vilken bra idé.
Det är ju superbra idé.
Skitbra idé.
Det är ju hur kul som helst.
Mm, nej, ruggigt bra.
Det kommer, ja, jag kommer att rösta på dig, Joppe.
Tack så mycket. Tack, farsan.
Du har en röst.
Ja, men det känns bra. En röst är bra. Mm. Men du, börjar bli dags att avrunda det här avsnittet.
Mm.
Jag ska ju börja röra mig neråt vidare mot Slovenien och Kroatien imorgon. Så att, i övermorgon. Och sen är det ju räkning med att kolla Champions League kvartsfinalen i, tror att det blir Dubrovnik. Mm. Jag kollar den. Så den ska vi ladda upp till också.
Det låter bra det.
Du, kommer bli så jävla bra.
Jag hoppas att du får sova i kapp lite grann här nu liksom, så att du är utvilad och kan njuta av resan här nu i utvilat sitt tillstånd.
Det ska jag försöka göra, verkligen. Ja, och med det sagt så är det väl bara att tacka alla som har hängt med så här långt.
Eller hur, det får vi verkligen göra. Och det vore kul att höra om det fanns några andra spännande idrotter som vi kan lägga med på valprogrammet där.
Jättegärna. Jag funderar på att starta någon typ av mail kanske vi ska göra. Så där folk kan skicka in lite frågor och tankar. Så att folk inte måste gå in på min Instagram och skriva frågor alltid.
Ja, men det är bra.
Så att jag ska kika på det.
Gör det.
Bra.
Bra.
Men tack farsan och tack alla som har lyssnat.
Tack alla som har lyssnat och tack Joppe.
Bra, tja.
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.